Halleluja. Vad gott att vara här och möta er allesammans. Tack för att jag fick komma hit en gång till och vara med. Det känns så härligt och välsignad. Och jag är så glad för att få vara med här ikväll och dela Guds ord tillsammans med er. Och då är det ett litet ord som jag vill börja med här ifrån den 107:e psalmen och ifrån den 4:e versen. Där står det så här: Det irrade i öknen på öde stigar. Det fann ingen stad där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras själ mättades. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad där de kunde bo. Amen. Tack Jesus för din välsignelse här och din helige ande. Tackar dig Jesus för att du vill uppenbara ordet för oss så att det blir levande för våra hjärtan så vi kan ta det till oss och det blir till mat och till välsignelse för oss alla i Jesu namn. Amen. Amen. Ibland så är det som att vi vandrar omkring i det här torra och öde landet. Ökensolen bränner och sandstormarna viner. Och vi undrar, vart ska vi gå och vart ska vi ta vägen? Och det var i den här situationen som Israels folk befann sig i när de var på väg till löfteslandet och vattnet tog slut. Och så vet vi hur de vänder sig till Moses och ber om hjälp. Moses, gör någonting. Och så tar Moses sin stav och slår med den på klippan och vattnet bryter fram. Och så hamnar de en gång till i samma situation. Och Moses tänker att ja, jag gör väl som jag gjorde förra gången. Jag kör på i de gamla hjulspåren. Det verkar ju fungera förra gången. Och så slår han en gång till på klippan. Gud är nådefull och vattnet bryter fram. Men det fick konsekvenser. På det sättet att Moses på grund av detta själv aldrig kom in i löfteslandet. Och då tänker jag så här, vad är klippan? Jo, klippan det är naturligtvis Kristus. Och han vill ge oss levande vatten som Bibeln säger att den som tror på mig ifrån honom ska strömmar med levande vatten flyter fram ifrån hans innersta. Så det handlar om att ha Jesus på insidan. Men vad är det för någonting att ha Jesus här inne? Jo, Johannes han säger så här att i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och i uppenbarelseboken så får vi veta att namnet på mannen som satt på den vita hästen, det var Guds ord. Så att ha Jesus här inne, det är att ha Guds ord här inne. Och när vi har Guds ord här inne, då kommer Guds ord att bryta fram som en källa. Som ger oss vederkvickelse. Vägledning, uppmuntran, tilltal, ibland tillrättavisning och korrigering. Guds ord blir levande och ger oss svar, höll jag på att säga, i vilken situation vi än befinner oss i. Som Simson, när det står om Simson att han har vunnit en stor seger och höll på att förgås utav törst, så ropar han till Herren och Herren låter en fördjupning öppna sig och vattnet bryter fram och släcker hans törst. Och det finns ett djup i Guds ord som övergår allt mänskligt förstånd. Det är så här med Bibeln att vi kan inte tillägna oss Guds ord egentligen enbart med förståndet. Då blir det en död bokstav. Men när anden gör ordet levande, då blir det en källa i oss som bryter fram och som lyfter oss upp, som vägleder oss och hjälper oss igenom livet. Och därför så, när vi befinner oss i en tid då många kristna enbart vill bli underhållna och man helst lyssnar till ett lättsmält evangelium som kliar lite grann i örat, då behöver vi komma tillbaka till den ursprungliga källan. Precis som det står om i första Mosebok, det 26 kapitlet, om Isak och hans herdar, att de på nytt igen grävde upp de källor som hans fader Abraham hade grävt. Och det står att Isak gav källorna samma namn som hans fader Abraham hade givit. Och namnen betyder på svenska gräl, strid och utrymme. Och när du börjar att gräva upp källorna, då räcker det inte bara med ett litet gräl med fienden. Satan, så där får du väl ändå inte göra. För han... Det går liksom inte att förhandla med honom, utan det blir strid. Striden är oundviklig. Och det är som att ju mer vi gräver och ju mer vi engagerar oss i Guds rike, desto hårdare blir striden. Paulus, han berättar om att han hade dag och natt en satans ängel som slog honom i ansiktet. Det var full konfrontation. Men Isak och hans herdar, de förhandlade inte med fienden, utan de grävde, precis som man gjorde när Israels eller Jerusalems murar skulle byggas upp. Så kom fienden också och attackerade och började liksom med lite hånfullhet och sa att de här murarna, de kommer ju att falla, bara en liten räv hoppar upp på dem. Men när det inte hjälpte med hån och förlöjligande, så ökade styrkan i artilleriet och så försökte de med list. Men till slut så blev det full strid. Och enda chansen att vinna kampen, det är att ta striden. Att använda oss utav sanningens svärd, Guds ord, emot fienden i kampen. Och när den andra brunnen hade grävts upp och de hade tagit striden, så gick de vidare och grävde också den tredje brunnen som heter Rehobot, som betyder utrymme. Och det är så underbart att i Guds rike, där finns det utrymme. Så att där Guds ande är, där är det frihet. Halleluja. Och i psalm
39:1 så står det att han ställde mina fötter på rymlig mark. I Guds rike, där finns det utrymme för alla. Det är inte meningen att det ska vara en eller några få anställda som sköter hela rulliansen. Utan Gud vill använda alla. Med sång och vittnesbörd och tungotal och profetia och nådegåvor. Där alla får vara med. Och Gud liksom spelar på hela registret. Och vi får känna att det finns utrymme för varenda en. Alla är viktiga och bör engageras i Guds rike. Halleluja. Och det var ju så här att i början i församlingen så då flödade källan. Men så kom filisterna och kastade igen källan och ville som lägga band på friheten, få församlingen liksom in i en religiös folla där församlingen var kontrollerad utav kyrkosystemet. Men det har alltid igenom hela historien funnits en levande församling som har vägrat att låta sig kontrolleras, men som har velat gräva i Guds ord och se efter vad säger Bibeln för någonting. Ja, Bibeln talar inte om religiös slaveri utan om frihet för Guds folk. Och det är den friheten som Isak och hans herdar kämpade för när de grävde upp de gamla källorna. Och det är den friheten som den levande församlingen alltid har kämpat och levt för. Och det står att när den tredje källan hade blivit urgrävd, då stannade man inte ens där, utan då drog man vidare till Beersheba. Och i Beersheba så kommer Abimelek, som tidigare hade varit en motståndare. Och så står det så här i första Mosebok 26 och 27. I det här samtalet mellan Isak och Abimelek, så säger Isak: varför kommer ni till mig? Ni hatade mig och drev mig bort ifrån er. Då svarade det att det är tydligt sett hur Herren var med honom. Och de ville nu sluta ett förbund med Isak. När det inte hjälpte med list och attacker, så försökte man nu med ekumenik. Och jag är inte mot kristen gemenskap, tror inte det. Men om det handlar om att man ska sänka sig ner till någon form av minsta gemensamma nämnare, ja, då blir det totalt fel. Isak vägrade att sälja ut sin frihet för någonting i denna världen. Men det han istället gjorde, det var att anordna en festmåltid, står det, för Abimelek och hans folk. Och så står det att de åt och drack. Och det är melodin. att vi bjuder in till en härlig festmåltid. Och så bjuder vi på märgstarka rätter. Och så sjunger vi de gamla härliga sångerna som man ibland samlas till. Och man ska ha liksom minnenas afton eller sånger vi minns. Men här minns vi sångerna, halleluja, varje kväll. Och vi sjunger med glädje och jublar. Därför att Jesus har köpt oss fri. Och den friheten, den är vi rädda om. Halleluja. Tack och lov. Lägg märke till att Abimelek, han flyttade inte in hos Isak. Utan det står att när de hade ätit och druckit, ja, då skickar David iväg dem. Det handlade om att det var gemenskap på ordets grund. Och den gemenskapen som är född av den heliga ande, när vi känner att Guds ord binder oss samman, den gläder vi oss över och den tackar vi Gud för. Och det står så här också att samma dag så fick de uppleva att den här källan bröt fram. Herdarna, de kom till Isak och sa: nu har vi funnit vatten. Och då gav de brunnen namnet Sheba. Och därför heter staden, står det än idag, Beersheba. Och Sheba, eller Beersheba, betyder egentligen edsbrunnen. Och det kommer sig att när Abraham grävde ut den här brunnen, så står det att han gav Abimelek 7 stycken lamm. Och så säger han så här i första Moseboken 21 och 27 att ta emot dessa lamm utav mig som ett vittnesbörd om att det är jag som har grävt brunnen. Sen kallade han platsen för Beersheba, eftersom de båda svor eden där. När Jesus korsfästes, så slaktade han som det sanna offerlammet. Och det var där på Golgata som Gud svor eden med församlingen. Och som en bekräftelse på denna ed, så gav han oss sigillet, stämpeln, den helige ande. Och så öppnades källan, Guds ord, som den helige ande började att uppenbara. Och så får vi ösa, står det, med fröjd ur frälsningens källa. Och så känner vi att det är som David säger, när liksom jorden trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Halleluja. Så det finns alltid människor som vill kasta igen källan och har det lite så här lagom religiöst. Och som när jag kom till en församling, så det första de sa det var: kom ihåg nu, kort predikan. Därför att predikan, Guds ord, det är inte riktigt så viktigt längre. Och det är ju en pingstpastor som sa nu att det farligaste i Guds rike, det var de bibeltroende. Fundamentalisterna, sa han. Det vill säga människor som vill tro som det står. Det var det farligaste i Guds rike. Och då är det dags att gå tillbaka till urkällan, till ursprunget, till Guds ord, och gräva upp på nytt igen. Halleluja. Det står så här i Jesaja 11 och 11 att över honom skall Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad inför Herren. Och Jesus, han är vishetens källa. När vi söker honom, då söker vi vishet och förstånd. Och det är det som vi får när vi läser Guds ord. Då får vi en gudomlig vishet som inte går att få någonstans i den här världen. För några år sedan så höll jag på med säljutbildningar och var motivationstalare på stora konferenser. Och det kunde väl kanske hjälpa lite grann en del att folk fick lite mer självförtroende och självkänsla och så här. Men det som händer när du börjar att äta utav Guds ord, det är att hela din karaktär börjar att förändras. Hela din personlighet börjar att omdanas. Och det sker någonting, inte bara här, utan här på insidan, som gör att du blir annorlunda. Du börjar att likna faktiskt Jesus mer och mer. Därför att det är det som sker när vi hämtar upp ifrån källan i Guds ord. Halleluja. Abraham, både Abraham och Isak, de brast faktiskt en del i vishet. När Abraham kom till Abimelek så ville Abimelek ha hans hustru. Men Abraham, han greps av fruktan. Och därför ville han inte säga någonting. Men hade det inte varit för att Gud i en dröm uppenbarade sig för Abimelek, så hade det gått väldigt illa. Och så gör Isak samma misstag. Han ljuger inför Abimelek och säger att Rebecka, ja, det är min syster. Men så tittar, står det, Abimelek ut genom fönstret och får se hur Isak kelar med Rebecka. Och så förstår han, ja men Rebecka är ju Isaks hustru. Och på samma sätt så har också Gud hållit sin hand igenom hela historien över bruden. För att bruden inte ska kontamineras med säden ifrån denna världens olika villfarelser. Och det är underbart att veta att Gud har en tanke med församlingen. Halleluja. När vi läser i Johannes 4 om kvinnan där som Jesus möter vid brunnen, så säger Jesus till henne att fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Om vi tar den här kvinnan som en bild på den församling där Jesus står utanför dörren och knackar, där ljusstaken har flyttats, så kan vi säga om den församlingen att fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Därför att det är församlingar som lyfter fram apostlar, profeter, herdar, evangelister och lärare och ger dessa människor en position som ofta är starkare och viktigare än Jesus. Och man får olika titlar. Jag tänker på när jag var i Afrika sist, så ja, de vill ju gärna kalla sig för biskop, bishop, den och den, och aposteln den och den, och det börjar att komma i Sverige också mer och mer. Det är pastor den och apostel den och apostel den. Fastän Bibeln klart och tydligt säger att vi ska inte ens låta oss kallas för rabbi, lärare. Därför att vad är vi? Jo, vi är allsammans tjänare. Som när vi har fullgjort allt bara kan säga att vi har gjort det vi var pliktiga att göra. Halleluja. Det är en som ska upphöjas, det är en som ska äras, och det är Jesus. Halleluja. Och det är honom vi vill predika. honom som korsfäst. Det är dårskap för världen, men halleluja, för den som tror så är det en Guds kraft till frälsning. Halleluja. Jag vill peka på Guds ord, jag vill peka på Jesus, han som har frälst mig och förlossat mig. Halleluja. Och när vi får Jesus som central gestalten, då blir allt fokus på honom. Kvinnan, hon hade fokus på helt andra saker. Var ska vi tillbedja någonstans? Är det i Jerusalem eller är det här på berget Gerizim? Hur ska vi göra? Var ska vi vara? Och så hade hon fokus på framtiden. När Messias kommer, ja, då ska han säga oss sanningen. Och det är så lätt att ha fokus på framtiden. När väckelsen kommer och när den predikanten kommer och när det händer, då minsann kommer det att hända saker och ting. Och det är som att det Gud ska göra, det ligger alltid en bit bort bakom nästa kröke. Men jag är glad för att säga att Jesus, han är här idag och han vill göra under nu. Han vill röra vid dig idag. Halleluja. Jag tror att kvinnan, hon tänkte varenda gång hon bytte man att nu blir det bättre. Nu blir det annorlunda. Nu kommer livet att vända totalt. Och varje gång så blev hon lika besviken. Och så är det när vi sätter vår förhoppning till människor. Då blir vi alltid besvikna. Men det är en som vi aldrig blir besviken på. Och det är Jesus. Halleluja. Han är densamme. Han står bakom sitt ord och han låter det gå i fullbordan. Och det står så härligt att under sång och dans ska man säga: alla mina källor är i dig. Halleluja. Han är vårt allt. Han är vår källa. Han är vår tillgång i livet. Han är vår klippa, vårt säkra fäste, den vi alltid kan vända oss till utan att bli besvikna. Men vänder vi oss inte till honom så blir det som i Jeremia 2:13 där det står att det har övergett mig, källan med det levande vattnet. Och det har huggit ut åt sig cisterner som spricker och inte håller vatten. Ja, överger vi Herren, då blir vi kvar med mänskliga lösningar. Och de spricker. De håller inte vatten. Det står så här i Jesaja 22 att det samlade vatten i den nedre dammen. Så står det också så här: ni ser inte upp till honom som har gjort detta. Det man gjorde i Jerusalem, det var att man byggde olika dammanläggningar. Och så tog man vattnet ifrån den ena dammen och till den andra. Det var ju så här att när vattnet då hade runnit ner i den nedre dammen, då hade det hänt saker på vägen. För att då hade man tvättat sina kläder i vattnet, man hade badat i vattnet, man hade klafsat i vattnet. Så vattnet, det var ganska förorenat i dammarna lägre ner. Det fanns en damm där vattnet var rent och klart, och det var i den övre dammen. Därför att dit kom vattnet direkt ifrån himlen. Skulle jag säga att idag så lever vi i en tid när det är så oerhört tillgängligt med bibelundervisning. Man kan faktiskt sitta dag och natt och lyssna till bibelundervisning på både internet och olika kristna tv-kanaler. Och det är fint i sig. Men det som händer, det är att vattnet går ifrån den ene och till den andra. Och det färgas alltid utav personens egna glasögon som tar emot det. Så när det går vidare till nästa person, då är det lite annorlunda. Ungefär som Du har hört om viskningsleken, va? Att man berättar en sak i örat på den ena och så när det har gått igenom tillräckligt många led, då är det en helt annan historia som kommer ut på i siste man. Och det är också en risk när människor inte går till urkällan själva. Utan man tycker att ja, jag sitter ju och tittar på kanal 10 så mycket. Så jag behöver inte läsa Guds ord längre. Utan man får det liksom i andra och tredje hand. Men jag skulle vilja säga, vi behöver gå tillbaka till urkällan. Vi behöver läsa själva, precis som det står om judarna i Berea. Att de forskade ivrigt för att se efter om det förhöll sig så som man sa det. Man ransakade skrifterna. Man läste ivrigt. Och du vet, när väckelsen kom då kallades de kristna för lite hånfullt för läsare. Ja. Därför att det var skillnaden att plötsligt så gick man inte bara till kyrkan på söndag och lyssnade till prästen. Utan nu började man att läsa Guds ord. Men tyvärr så tror jag vi har kommit bort lite grann för mycket ifrån det. Att vi läser inte längre själva. Utan vi lyssnar en på den och en på den. Och så är det så oerhört lätt att det blir fel. Ska man färdas en lång sträcka så börjar man bara med en liten grad fel. Så i sista änden så ökar det här felet mer och mer och mer. Och går man aldrig tillbaka liksom till måttstocken eller har man överhuvudtaget ingen mall och måttstock. Ja, då vet man ju inte riktigt om det man hör. Om det är generationers traditioner eller den allmänna uppfattningen eller om det är faktiskt Guds ord. Så därför måste vi alltid gå tillbaka till urkällan. Börja läs Guds ord. Börja hämta in själv ifrån källan direkt. Och upplev hur Guds ord vederkvicker dig. Hur Guds ord ger dig svar. Hur Guds ord välsignar dig. Halleluja. Tack och lov. Jag vet att det är alltid så att man har försökt att liksom lägga beslag i vissa sammanhang på sanningen. Precis som herdarna i Gerar sa att vattnet det är vårt. Och så byggde man upp strukturer omkring brunnen. För att på ett protektionistiskt sätt hävda att det här tillhör oss. Och ska du få del av vattnet, då gäller det att du kommer till oss. Och på samma sätt så har man också genom hela historien byggt upp dessa religiösa bålverk och strukturer som gör att när människor kommer och liksom söker Jesus så blir man nästan förvirrad. För man undrar, var finns han någonstans? Är det i den dammen eller den dammen? Men det är en enorm skillnad på dammen och på källan. Därför att dammen, den kan torka ut. Men källan, den flödar. Halleluja. Dammen kan bli förorenad. Men källan, den är ren. Halleluja. Och därför så behöver vi komma tillbaka till den ursprungliga källflödet. Halleluja, där vattnet bryter fram i ett härligt källsprång. Tack och lov. Många gånger så när man inte har källan så försöker man som en mänskliga medel att få till det så att det ska likna det äkta. Och det är så lätt att liksom försöka att effektivisera Guds verk. Precis som när arken skulle föras tillbaka till Jerusalem så tänkte David att ja, men det är väl inte så noga att göra som Herren har sagt i sitt ord att bära arken på 8 prästers axlar. Utan här får vi försöka att göra det lite mer effektivt. Och så står det att han lät bygga en vagn. Och så lyfter de upp arken på vagnen. och rullade fram vagnen. Åh, vad flott det såg ut. Vad enkelt det tycktes gå. Fantastiskt. Det bara rullar fram. Och nådde den som hade försökt att stoppa den processionen. Du, han hade fått ett spjut genom kroppen snabbare än han hade hunnit uttala ordet organisation. För det var precis det det var. Mänsklig organisation. Och inte efter Guds ordsmall. Och så står det att Ussa, mitt i alltihopa, för vagnen välte naturligtvis, som allt människoverk gör, så sträcker han ut sin arm och ska stötta människoverket. Men vad händer? Jo, Ussa faller död till marken. Vi kan försöka stötta Guds verk så mycket vi orkar med mänskliga medel, men det är dömt att misslyckas. Väckelsen, den måste bäras fram. Halleluja. Det finns bara en väg, och det är bönens väg. Halleluja. Lärjungarna, de sa inte till Jesus att Jesus, lär oss nu hur det går till med att göra lite under och tecken här. Utan det de sa, det var: Herre, lär oss att bedja. Ja. Lär oss att bedja, för de såg att det var det som var vägen till framgång. Halleluja. Höga visan 4:15 säger: Du är en källa i lustgården, en brunn med levande vatten som strömmar från Libanon. Vet ni, när församlingen får Guds ord i sig, då blir församlingen en levande källa för törstiga människor som irrar omkring i denna världens öken utan att finna någon viloplats. Men Guds ord har svaret. Guds ord har lösningen. Guds ord visar vägen. Och det står i Joel 3:16: En källa ska springa upp i Herrens hus och vattna Akasiadalen. När Guds ord blir levande i församlingen, då blir det en källa som vattnar hela dalen. Då blir vi en påverkan för hela samhället. Och då blir vi ett inflytande över människor vi möter. Vi kommer inte bara med en uppmuntran i största allmänhet. Vi kommer inte bara med goda råd och glada tillrop, utan vi kommer med Guds ord. Halleluja. För det är bara Guds ord som har lösningen. Det är bara Guds ord som har svaret. Och har han varit vår källa här i tiden, så ska han bli vår källa i evigheten. Halleluja, för lammet ska vara, står det, deras herde, och han ska leda dem till livets vattenkällor. Halleluja. Och jag är så glad för att jag får hämta upp ur den källan och får ösa, halleluja, med fröjd ur frälsningens källa och känna det, att han är inte långt borta, utan han är oss nära igenom sitt ord och sin ande. Halleluja. Så kom tillbaka till Guds ord. Damma av din gamla bibel. Öppna den och börja läs på nytt igen. Du som inte har gjort det på länge. Gud välsigne dig. Du ska bli rikt belönad. Så börja hämta upp. Och Gud ska välsigna dig på ett fantastiskt sätt. I Jesu namn. Amen. Kär Herre Jesus, vi tackar och prisar dig, Herre, för din nåd emot oss, Herre. Tack för att du har gett oss ditt eget dyrbara ord, Herre. Jesus, vi kan inte nog tacka och prisa dig för det, Herre. Att vi äger denna skatt, Herre. Detta kärleksbrev ifrån himlen, Herre, som du har gett oss, Herre. Tack Fader i himlen för att du ska låta ditt ord ta gestalt i oss, Herre. Tack Jesus för att du själv vill träda fram i ditt ord, Herre. Du själv vill uppenbara dig på bibelbladet, Jesus, och te dig så som levande för oss, Herre. Tack att vi får möta dig, Jesus Kristus, på bibelbladet och uppleva att du är den du har sagt dig vara. Tack att det håller, Jesus, att lita på dig och leva för dig, Herre. Tack att ditt ord, Herre, är våra fötters lykta, ett ljus på vår stig, Herre. Tack att ditt ord, Herre, bär oss igenom. Halleluja! Om det än vandrar genom Tåredalen, Herre, så är du vår käpp och stav, Herre. Ditt ord, Jesus, är en stav, ett torn, Jesus, ett fäste som vi kan luta oss emot, Herre, och finna skydd bakom. Tack, Jesus Kristus, för att du är så underbar. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Rangi kunde sjunga den här sången och Per Arne kanske också, om vänd åter till källan. Amen. Det vore underbart. Och känner du att du vill ha hjälp då i bön och fatta det här beslutet? Vi är med på så många möten och vi hör så mycket, och det liksom går in genom ena örat och så ut genom det andra örat och så sker det ingenting. Men ikväll så kan du bestämma dig för att det ska ske en förändring. Det ska bli någonting annorlunda. Ett nytt kapitel, ett nytt blad i ditt liv ska vändas. Och så ska du börja och vandra tätare tillsammans med Herren i Jesu namn. Vänd tillbaka till källan. Halleluja.
Ja, halleluja. Amen. Ja, jag kan ju berätta det att vi har känt varandra över 50 år ungefär. Och vi har aldrig gjort det här tidigare. Det är världspremiär. Men nu ska vi sjunga om källan som vi har hört om här. Det är Kristina som har skrivit den här sången.
Av nya tiders flöde, din själ är tom och trött. Du fjärmat dig den Gud du en gång mött. En röst som du då hörde har dränkts av tidens brus. Du tappat spåret till din faders hus. Och själ, vänd om till källan, där evigt liv du fanns. Röj upp den stig tillbaka, där flödena upprann. Till endast där du mättas, och där behålls du ren. Klippan Kristus flyter fram, en flod för var och en vandringsman i tiden. Du gjorde ditt beslut att bli en stridsman till din dag var slut. Du fienderna mötte då du var trött och svag. I striden hård du lidit nederlag.
Från med
vår själen om till källan, där evigt liv du fann. Röj upp den stig tillbaka, där flödena brann. Du endast där du mättas, och där behålls du ren. Ur klippan Kristus bryter fram en flod för var och en. Idag hans stämma ljuder, du törstige kom hit. Det vatten jag dig giver, ge dig liv. Men skynda dig, det hastar, snart lämnar jag din trakt. De många skall ännu få se min makt. Och själv vänd om till källan, där i ditt liv du fann. Röj upp den stig tillbaka, där flödena upprann. Ty endast där du mättas, och där behålls du ren. Ur klippan Kristus bryter fram en flod för var och en. Och själv vänd om till källan, där i ditt liv du fann. Röj upp den stig tillbaka, där flödena upprann. Ty endast där du mättas, och där behålls du ren. Ur klippan Kristus bryter fram en flod för var.